Hallå, hallå. Jan Marvin här, tillsammans med Marcus Olsson.
Hej, hej.
Idag är det klinikern.
Podden görs i samarbete med Böhringer och Ingelheim.
Men jag tänkte glida in på liksom sista stegets behandling. Och det är ju inget vi jobbar speciellt ofta med på internmedicin, AVA. Men det är ju liksom att vi hamnar i en inotropisituation. Liksom. Du har en patient som är klart övervätskad. Du har med alla medel försökt driva den här patienten. Kanske en patient som är... Kan ju vara, alltså när vi hamnar i inotropisituationen så är det ju ofta att de kanske då är CPAP eller NIV-krävande. Liksom, och inte kommer ur det trots allt vad vi gör. Liksom. Och då är det kanske läge att börja fundera på att ge inotropstöd.
Precis. Om liksom. du har liksom övervätskad patient... Du har provat allt det här, vi har liksom blockerat, fördärvat hela njuren. De kissar fortfarande inte, de är fortfarande andningspåverkade. Då ska man ju ha en diskussion kring inotropi. Mm. Och eller en diskussion, ett brytpunktssamtal. Va? Att det är liksom en kroniskt progrederande, superallvarlig sjukdom.
Ja, men det är rätt.
Många gånger är vi vägs ände.
Ja, det beror på vad det är för patient såklart.
Ja, såklart.
Och liksom patientens egna önskemål i sammanhanget, ja. Liksom, såklart. Alltså, men, det är väl bra att säga att det, i den situationen är det viktigt att ha ett bra samtal med patienten och anhöriga innan man liksom bara öser på mer.
Precis, va? För vad är det här leder till? Liksom? Ja, ja. Ibland kan det vara att det leder till att man... kan vätska ur patienten, man får lite spelrum och optimera liksom underliggande behandling och sådär. Va? Mm.
Men det finns också, för inotropt stöd så finns det också vissa ställen i Sverige använder det liksom som en mer, eller inte bara så, men man använder det som alltså uttalat som en palliativ åtgärd.
Ja, absolut. Mm. Nej, men vi har några patienter i Som kommer att få regelbundna, det är regel då, levosimendan eller stimdagsinfusioner. Evidensen för det är väl inte jättestarkt, men de här, vissa patienter verkar svara väl på det liksom, och mår bättre av det. Och då får de det helt enkelt.
Men du, vi får hoppa vidare här. Nästa steg hos den akut hjärtsviktande patienten. Nu har vi gett vår Furix och vi har gett vår betablockad digoxin. Och vi har stabiliserat hjärtfrekvensen och vi har drivit patienten på 4 liter vätska. Och HFNC:n är numera ett minne blott, har bara 1 liter syre. Alltså nu kan vi dags fundera på hur ska den här patienten utredas.
Mm.
Varsågod.
Har du en alltså om du inte vet, om det är, vi säger att det är en nydebuterad hjärtsvikt, så får man ju
du står och knackar på dörren till kardiologkonsulten och säger att nu har vi hittat en patient här som är perfekt för er, alltså. Kan ni ta upp det till
inga njurar som fungerar. Ja, men då får man ju börja naturligtvis göra en bra anamnes, va? Finns där en angina anamnes som har haft jätteont i bröstet? Hur är deras riskfaktorprofil i övrigt? Har de diabetes? Röker de? Hereditet? Hela den biten, va?
Mm.
Hos yngre patienter, ja, hos alla patienter, finns det någon hereditet för något spännande, liksom kardiellt? Alltså om det finns tecken till någon ärftlig kardiomyopati. Har de mått bra som barn? Har de kunnat vara med på gympan alltid? Liksom, inte varit några konstigheter där? Framförallt kanske för patienter som kommer utrikes från som inte har blivit utredda inom barn.
Chagas disease.
Ja.
Är det sydamerikanska?
Ja, det är sydamerikanska, precis.
Och sen har du, ja, såklart, precis som du är inne på, det är ju rätt vanligt i många delar av världen. Och det som ligger närmast oss är ju liksom forna Östeuropa, där liksom många då kan gå med klaffvitsio som här har fått en reumatisk feber. Liksom.
Som är rätt så vanligt, ser vi. Liksom.
Absolut.
Vi ser inte det i Sverige. Alltså, vi verkar inte ha de liksom streptokockstammarna, eller om vi behandlar dem bättre. Jag tror det har mer att det är olika stammar.
Men det kan säkert stämma. Sen kommer ju antibiotikan lite senare in i många av de här länderna. Jag har lite erfarenhet från Ryssland och där var det ju väldigt vanligt med reumatisk feber liksom.
Ja.
Och alltså sen komplikationer i form av då klaffvitium efter detta liksom. Och i Sverige så hörde man knappt talas om reumatisk feber liksom. Det eliminerades liksom i princip rätt tidigt i samband med liksom antibiotikans introduktion. Mm. Så det ska man ha med sig, absolut.
Ja. Och sen är det, ja men man fortsätter anamnesen och liksom inte glömma bort missbruk. Både liksom alkohol, kardiomyopati, amfetamin, kokain. Jag berättade om den patienten, liksom så här 40-årig trebarns förälder som drog i sig 2 liter cola varje kväll liksom. Har gjort det hur länge som helst. Så man hade jättebra jobb och liksom...
I smyg.
Ja, men i smyg. Så här, det var hans... Ja, det var helt vansinnigt när det kom fram liksom.
Men i sammanfattningsvis så ett eko ingår ju såklart. Alltså ekokardiografi, UKG ja. Även kallat. Och man utgår väl ändå fortfarande från att merparten av patienter med nydebuterad svikt har det på ischemisk bas. Och en diagnostisk angiografi, koronarangiografi, ingår väl också?
Nej, jag skulle säga någon form av utredning för kranskärlssjukdom ingår. Ja. Sen behöver egentligen inte det utifrån riskfaktorprofil.
Skulle kunna vara en MR-perfusion?
Skulle kunna vara en MR-perfusion, skulle kunna vara en myokardskintigrafi. Alltså har du liksom en superhög risk patient som har haft ont i bröstet, ja då gör man väl en angiografi va? Men har du en yngre patient där ultraljud visar en tydlig liksom dilaterad kardiomyopati med global hypokinesi, det vill säga vi har ingen regionalitet, vi har inget i anamnesen eller i riskfaktorprofilen i övrigt som talar för ischemi. Så kan man ju göra en CT-koronar också.
För att säga att det inte är en huvudstamsstenos så är man egentligen...
Vad säger du?
För att säga att det inte är en huvudstamsstenos då egentligen liksom.
Ja, eller liksom någon konstig trekärlssjuk.
Ja, ja.
Men så där kan man... Någon form av ischemiutredning genomgår ju de allra flesta.
Mm.
Och sen har du... Sen gör många... Får många gjort ändå en magnetkameraundersökning. Helt klart som hjälp då för att differentiera mot, ja men är det här, har det varit en genomgång i myokardit?
Mm.
Finns det tecken till någon konstig inlagringssjukdom? Etc. Eller genomgången i infarkt för den delen.
Vi har en stabiliserad hjärtsviktspatient där utredningen är igång. Nu ska patienten in på en massa mediciner.
Mm.
Då gillar man ju att prata om the four pillars.
Ja, precis. Och
kan du berätta lite om...
Ja, four pillars kan man ju säga. Första benet, eller pelaren, är ju antingen en ACE-hämmare, en ARB eller ARNI då. Va? Mm. Alltså nya Entresto då, helt enkelt. Så det är grunden... kan man säga för all hjärtsviktsbehandling i den här rasblockaden. Liksom. Mm. Och där kan man ju säga att oavsett om det rör sig om en dilaterad kardiomyopati eller en hypertoniutlöst hjärtsvikt eller en ischemiskt orsakad hjärtsvikt så är det här samma. Liksom.
Mm.
Så där spelar genesen inte så stor roll utan alla ska ändå ha det här paketet. Liksom. Och sen så har man då nästa steg och i valet där mellan ACMR och ARB och ARNI så har ju alla har liksom högsta rekommendationsgraden och det är ju jag brukar börja med en ACMR om det inte är något särskilt liksom. Har man en patient som är, jag har egentligen inte så mycket vetenskap, men är de väldigt dilaterade i sin vänsterkammare, lite yngre, har problem med väldigt högt blodtryck så kanske jag går direkt på en ARNI, alltså en Entresto.
Och står du väldigt nära ARNI:n så kanske du hade betydning med ARB:n. Liksom,
precis, då kanske jag mellanlandar.
För att göra en enkel transition exakt, till ARNI. Liksom.
Exakt.
Nästa pelare?
Nästa pelare är ju betablockaden. Mm. Och där har vi egentligen tre olika att välja mellan. Bisoprolol, carvedilol och metoprolol.
Du får vara inflika där. När du ser en patient som säger att du har patienten och står redan på atenolol.
Ja, då är det bytte.
Ja.
Ja.
Det vill jag bara inflika. Den enda betablockaden som liksom på riktigt kan ackumuleras vid, alla kan väl i viss mån, men den här är mycket mer benägen att ackumuleras vid försämrad njurfunktion.
Ja.
Och jag tror att det är 90-tal, alltså jag är inte hundra på det, så att det är 90-tals insättning liksom, på oftast
tenormin,
ja precis, oftast på hypotensiv indikation, och sen står folk kvar på den liksom. Ja. Den har inte rensats bort, och jag vill minnas att står man på 50 atenolol att man ska ha drygt 100 metoprolol.
Ja.
Något sånt. Och att den ska dosreduceras så man bara har minsta lilla njurfunktionsnedsättning.
Men det är ganska ytligt.
Men sen är det lite farligt, för vissa har ju gått på den här liksom i 30 år och har haft liksom en adekvat effekt. Va? Så man vill alltså inte peta på massa saker i onödan, men det finns ingen dokumenterad sekundär liksom vinst med det preparatet.
Nej, inte vad det gäller hjärtsvikt.
Nej, inte på, finns det på något ens?
Ja, det vet jag.
Inte som jag känner till i alla fall. Jag kan ha fel. Men så ut med atenolol i alla fall och satsa på någon av de här tre som du har nämnt.
Precis.
Nästa PLA.
Nästa har vi ju då MRA, va?
Mm.
Och det är då mineral- och kortikoidreceptor antagonister. Mm. Då har vi egentligen tre stycken då. Det är spironolakton, eplerenon och finerenon.
Mm.
Och den som används mest, i varje fall i Malmö, är ju klart eplerenon, som har lite snällare biverkningsprofil än spironolakton, framförallt vad det gäller både hyperkalemi och gynekomasti, som man ändå ser ganska ofta hos män som behandlas med spironolakton. Och sen den nya New Kid on the Block, finerenon, som ska vara...
skulle ha något lindriga hypokalem tendens fick jag till, alltså.
Precis, jag har ingen personlig erfarenhet.
Inte jag heller, jag har inte sett någon riktig data heller, utan det här är bara liksom anekdotiskt bevis alltså. Men den finns i Sverige i alla fall.
Den finns i Sverige, precis.
Men är säkert jättedyr och kommer ta några år innan den dyker upp i regionernas liksom lokala riktlinjer, kan jag tänka mig.
Och sen har du sista steget som är då SGLT2-hämmare. Mm. Och där har vi ju två stycken egentligen, eller vi har tre egentligen, men det är ju empagliflosin och så är det ju dapagliflosin och canagliflosin. Där är ju empa och dappa är de klart största aktörerna. Sen är det ju väldigt mycket fokus hur man ska sätta in de här och vilken ordning.
Jag tänkte komma till det. Det finns ju den här studien som vi har diskuterat lite som heter Strong HF som har några år på nacken nu, så är det ju liksom en väldigt aggressiv simultan insättning av alla med då tydligt förbättrad mortalitet, vill jag minnas att det
precis.
Är. Och återinläggning också, va? Är det inte så?
Jo. En
Tydligt minskad mortalitet, kanske man säger. Förbättrad mortalitet. Jag backar på den också.
En bra död. En soldat död. Men den är ju superintressant och ger liksom en vägledning att vi nog ska vara snabbare på pucken liksom. Men alltså, sen är den representerar ju inte en svensk hjärtsvikt.
Nej, jag tänkte precis säga, för släng in liksom fyra läkemedelsklasser på en i övrigt frisk 56-åring är en sak, men att släng in det på en multisjuk 85-åring
är något helt annat.
Där har vi egentligen inga riktigt tydliga alltså rekommendationer, för det här segmentet av vår befolkning är ju knappast studerat liksom. Inte som jag
nej,
har sett
det, alltså äldre skörare liksom. Nej, precis. Så där, jag såg någon poster faktiskt just när de använde SGLT2-hämmare och även finerenon vid så här high frailty patients. Någon liksom subpopulation då.
Ja, men det är spännande. Det behövs ju verkligen göras på de patienter som
ändå utgör
en bulk. Som finns och de utgör kanske en bulk liksom, snarare än en minoritet liksom. För mig är det så i alla fall. Alltså,
ja, de, nej, men så är det ju. Så är det ju. Och det kommer ju bara bli värre, va?
Ja.
Alltså, eller värre ska jag inte säga. Det kommer ju bara bli fler som tillhör ett segment som inte är så välstuderat.
Samtidigt som hjärtinfarkt åtminstone minskar i vårt land, så gissar jag väl att hjärtsvikt också måste vara på väg neråt.
Ja, jag tror hjärtsvikt ökar. Va? Man ser, vi räddar ju människor till hjärtsvikt, kan man ju säga.
Alltså färre häffreffar med fler häffpeffar.
Ja, så är det också, definitivt.
Och en ökande andel äldre, liksom.
Och en ökande, precis.
Ja, så där har vi ju.
Så där får man liksom en demografisk shift.
Ja, ja, men jag tror vi är nöjda där för idag.
Jag ska bara säga det liksom lite timingmässigt då. Att vi har patienten, vi har liksom vätskat ur den och börjat känna oss trygga och sätta in då de här four pillars. Så tycker jag inneliggande så ska man absolut påbörja en AC-hemmare eller ARB eller ARNI. Och i samband med att jag ger dem loop-diuretika, jag brukar även påbörja SGLT2-hemmare, så får man liksom en synergistisk diuretisk effekt. Vill jag ännu mer diuretisk effekt eller kanske parera en viss hypokalemi, så kan jag lägga på en MRA redan inneliggande.
Mm.
Beta-blockaden brukar jag vänta, liksom se till att de verkligen är urvätskade, för initialt så är den ju negativt inotrop. Mm. Så att har de liksom, är de fortfarande andningspåverkare eller liksom sådär, då är jag försiktig med att sätta in beta-blockaden, för den kommer liksom sänka dem initialt. På sikt är den jättebra. Men sen den akuta effekten är ju faktiskt negativt inotrop. Va?
Mm, ja, absolut.
Så där att man är lite försiktig. Och bara en sista kommentar som jag tycker är viktig är att när om vi har en kroniker som kommer in försämrad. Vi kommer komma in lite på det på akut njursvikt. Men man ska komma ihåg att liksom de medicinerna, och så nästan reflexmässigt så sätter man ut all hjärtsviktsmedicin. För man ser att kreatininet har stigit lite grann. Va?
Mm.
Och så skickar man remiss till primärvården eller någon och säger att återinsätt ACE-hämmare när njurfunktionen är stabiliserad. Det vi sätter ut på sjukhus sätts aldrig in. Och det vi sätter in sätts aldrig ut, i princip.
Ja,
alltså det är en grundregel. Man ska komma ihåg, man ska vara försiktig med att sätta ut vissa mediciner som är på sikt jäkligt bra.
Jag tänkte den diskussionen lämpar sig kanske för när vi ska snacka lite mer om kronisk hjärtsvikt faktiskt.
Ja, ja det gör den. Men jag tycker den tål att upprepas.
Nej, men absolut. Och framförallt, precis som du sa, det vi sätter ut sätts aldrig in igen. Nej. Och det vi sätter in sätts aldrig ut. Där tycker jag vi kan avsluta. Ja. Det är värt att tänka på. Alltså.
Gott.
Tack för idag då.
Tack själv.